Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Vi är så tacksamma för att vi har fått en sponsor, Verlabs. Och det är ju så härligt för att de har vi ju haft förut.
Ja, verkligen. Och de är ju hand i handske och håller på med hälsa och digitalt och sådär. Men vad gör Verlabs då?
Det är hälsokontroller via blodprov.
Mm. Då går man in på verlabs.se, Verlabs W.
Och reggar sig där. Och så kan man gå till närmsta
vårdcentral.
Precis.
Man har massa samarbetspartner med Aleris och alla såna vanliga
ställen. Det var supersmidigt när vi gjorde det.
Precis, så lämnar man blod och så bara, jag tror nästan det så här, tog det 2 dagar eller en dag.
Ja, precis.
Och då fick man alla provresultat digitalt. Man loggar in säkert på deras sajt. Mm. Och så får man också, det är ju en läkare som gör den här analyserna.
Man får en omfattande läkarkommentar faktiskt. Det är helt otroligt.
Väldigt mycket. Ja. Väldigt utförligt. Ja. Kunde ju läsa där upp och ner och hit och dit hur mycket man ville om de olika delarna. Och så fick man ju sitt personliga provresultat där man kunde se vad man hade lågt eller högt inom. Och också vad man kan göra åt respektive område. Om det så att det skulle behövas.
Men det jobbar ju för att för friskvård istället för sjukvård kan man ju säga.
Ja, verkligen. Och det där tycker vi är bra för att vi har ju pratat en del om yoga och sådana saker och då är det ju liksom friskvård vi pratar om. Varför ska man bli sjuk för att sen bli frisk?
Precis.
Det är bättre att hålla
istället
sig frisk.
Hålla koll.
Ja, men det är superbra. Det är mer sånt här. Det är jättebra.
Ja, de kommer ju med ett jättefint erbjudande till alla lyssnare.
Just det, precis. Vad ska man göra för att få del av det?
Ja, man går in på deras hemsida så har vi en kod som är prestationspodden 2018.
Just det.
Och då får man det här XL-paketet för 15%.
Just det, jättebra.
Tack Verlabs med W.
Med W, Verlabs.se.
Ja, okej, tack. Hej och välkomna till prestationspodden. Jag heter Caroline Norbelli och här sitter jag med
Per Lundevall.
Ja. Ja.
Välkomna till ytterligare ett avsnitt av prestationspodden.
Ja.
Vad roligt att ni lyssnar även på det här avsnittet.
Ja, verkligen. Välkommen jätteroligt till vårt avsnitt idag.
Vi brukar vara ganska dåliga på att välkomna er som lyssnar faktiskt. Jag brukar tacka, men nu tackar vi. Vi börjar med att tacka. Det är
herregud, idag är det den här ruskdagen. Det är dagen innan vi sänder.
Just
och det är det Alltså jag måste bara berätta min morgon.
För vi har ju onsdagar nu.
Ja.
Och nu är det tisdag, så nu är det liksom, nu måste vi klämma ur oss det här.
Nej, men jag flyttar till förorten. Nu visar det sig på den absolut sämsta sidan.
Mm,
kommer ut, bara ösregnar med Matilda. Jag har 25 minuter att gå med henne i då vagn. För hon kan inte cykla för det är så mycket regn. Så
ja, det blåser. Hon blåser typ omkull.
Ja. Oh. Paraplyet blåste åt ett håll, typ inspelningsväskan på ryggen och alltså datorn i andra. Man är så obekväm och bara trycker sig fram längs gatorna. Och jag tänkte så här, jag tänkte faktiskt, alltså så här, jag brukar inte coacha mig själv så här, men jag tänkte så här, tänk alltså värme, tänk positivt, tänk, alltså jag började tänka på ett inlägg typ som att man kunde känna stranden Bahamas liksom framför sig.
Ja.
Istället, men det, verkligheten var att jag inte hade några vantar. Du vet.
Ja.
Kommer till dagis, något förvirrad som vanligt då. Och så lämnade in henne där. Och sen sätter mig på tunnelbanan. Då ringer det. Nej, då går larmet. Då har jag
på huset.
Då måste jag ta samma vända.
Tillbaka.
Fram och tillbaka. det var helt sjukt.
Fick ni betala någonting eller
nej.
Något sånt där? Nej.
Nej.
Jag vet inte, jag kan inte sånt där med larmen.
Det kan vara så.
Ja.
Nästa gång så tilltar de betalt.
Alltså.
De ryckte inte ut. Men sen så, jag hatar det där larmet. Jag vill inte ha det där larmet. Det gör mig bara nervös. Jag kan bara göra fel. Jag är ju ganska disträ. Mm. Och liksom, det blir inte.
Jag skulle nog göra likadant.
Ja. Väl in på tunnelbanan liksom till att då coacha en jättehärlig kund. Så man bara, vem är jag? Liksom.
Vem hjälper vem?
Vem jag säger, är det någon som kan hjälpa mig? Hallå?
Är det du eller jag som gråter?
Ja, precis. Nej, man får verkligen så här, ställ om. Ja.
Mm.
För jag fick till och med skjuta upp.
Ja, okay.
Ja, för att det blev helt kajko. Men jag skyller, jag har aldrig gjort det. Jag kommer ju aldrig sent, jag är väldigt punktlig och så.
Mm.
Men jag är totalt det är, alltså bo i hus det är stort alltså.
Det är så här, naturen drabbade dig liksom.
Ja.
Och det, ja, jag tänker också att det här med att vara här och nu, det är inte alltid helt funktionellt alltså. Nej. Jag tänkte så här, det blåser och man har ju typ inga känslor i händerna.
Nej.
Då liksom att tänka sig bort då är liksom en överlevnad som är ganska bra i det. I vanliga fall så kanske man ska leva i sina tankar och vara bortkopplad från verkligheten. Men när det är november snart så är det ju himla bra.
Ja, tänker man så här. Åh, hösten är så himla härlig. Man bara,
kripar upp i soffan under täcke med en stor kopp te.
Ja,
man bara, när man väl kommer dit.
Ja.
Jag är ju såhär nyfikna indier på jobbet och de snackade om snart blir det kallt. Så jag bara, är det kallt nu? Man bara, nej. You will know. Du kommer veta när det blir kallt. Så
det är då du går och gråter.
Ja, men, de bara, var har jag kommit någonstans?
Men har du gjort något roligt då?
Ja, absolut, jag var på Dolly Style med min dotter, med Felicia. Det var jätteroligt.
Oh,
hennes
Gud.
Första riktiga konsert.
Ah,
det var riktigt röj.
Ah, var det
men det var, jag och Felicia och sen hennes kompis och hennes mamma.
Men Gud, roligt.
Nej, vi hade ju förfest allting. Det var ju så här disco. Och de klädde så här hemma hos kompisen. Med en diskolampa och sen så drack jag och mamman ett glas vin och sen åt de popcornbarnen så att de var riktigt laddade så att de var helt så här spralliga innan de skulle in och sen var de helt tysta när själva konserten var igång för de var helt tagna sen efter typ näst sista låten då kom de igång och började tjoa och klappa.
Gud,
för de förstod att det var så mycket intryck. Ja, de var så gulliga alltså.
Men Gud.
Så det har jag gjort, roligt.
Och nu fattar jag, gud vad härligt. Jag hade lite skräcken av att, eller Det var nog, Lukas hade skräcken av att Matilda skulle bli Dolly Style. Så han försöker få henne bort ifrån det.
Vad han tycker att det är dåligt?
Nej, han tycker de är för påklistrade liksom. Det är rosa och tyck och så. Ja, men han är ju fotbollskille. Det är ingenting som rimmar med
nej,
det.
Exakt. Nej, han ska ju ha tweed kavaj. Och,
ja, precis. Pipa och allt det här.
Pipa.
Ja, strunt i det.
Yes.
Men hur som helst har vi ju haft en...
fantastisk gäst.
Ja, verkligen.
Jo, Micke Gunnarsson. Nej, men han var ju, han är helt fantastisk människa. Han, ja, han inspirerade ju väldigt mycket. Han hade, han pratade, tog upp det här med barn och prestation. Och ni kommer få höra liksom att vissa åldrar, men sen slår det till ganska tidigt att man ska prestera. Mm. Och vi pratar om prestation i den här podden och det går ju ner i åldrarna liksom.
Ja. Det är vidrigt.
Så ni får höra det. Ja, men vi får höra väldigt mycket sanna saker.
Ja, men verkligen.
Så nu lyssnar vi på Micke Gunnarsson.
Hej.
Hej Micke Gunnarsson. Välkommen till Prestationspodden.
Tack så hemskt mycket.
Berätta för dem som inte vet vem du är. Det är ju många som vet det, har vi sett. Men vem är du?
vem är jag? Som sagt var, jag heter Micke Gunnarsson. Ja, jag är en person på 45 år som tillsammans med Jenny, min fru, sedan 26 år tillbaka. Har tre barn som är 21, 19 och 14. Det är egentligen inte vad jag är nu när du ställer en fråga. Men det är så jag lever, det är så mitt liv ser ut. Och jag tillbringar mycket mina dagar kring att föreläsa. Jag brinner för livet, kärleken och försöker sprida det på så mycket olika sätt jag kan. Genom föreläsningar, böcker, sociala medier. Så det, ja, det är nog lite jag.
Ja, och vi har ju läst på lite här och gjort lite research på dig. Och du är superspännande. Och du har ju spännande bagage också. Att du brände ut dig för ett antal år sedan. Eller ja, mattade ut dig. Kan du berätta lite mer om det?
Det är väl lite drygt 9 år sedan. Nu blir det ju nästan 10 faktiskt. Ja, 9. Ja. Nej, det tog stopp. Så det är nog det bästa sättet att förklara det. Och det var ordentligt stopp. Alltså måndag morgonen på sportlovet så kom jag inte upp ur sängen. Jag vaknade och skakade och var ledsen och grät. Och kräkte och kroppen lydde inte längre. Ja, det var en ordentlig, vad ska jag säga, en ordentlig hälsning från livet att nu du Micke ska jag ge dig en andra chans. Nu så plattar jag till dig och så ska du få ge dig ut på en resa nu som heter duga. Men i alla fall, jag var sjukskriven ungefär ett år blev det där jag fick börja jobba med mig själv på ett sätt jag kanske inte hade gjort innan.
Vad var det som funkade för dig då? När du liksom började att kunna komma tillbaka, vad gjorde du då?
Ja, man kan väl säga så här att till en början så tror jag att det handlade mycket om det yttre. Jag försökte hitta lösningarna i det yttre. Jag vet också vissa terapeuter ville hjälpa mig på det planet att stänga av mobilen, att inte jobba så mycket. Alltså, jag trodde mycket det handlade om det yttre, mina arbetsförhållanden, familj, chefer och så vidare. Men jag insåg ganska snabbt att det var helt tvärtom. Det handlade om det inre. Varför kunde jag inte säga nej? Varför kunde jag inte sätta upp gränser? Vad baserades min rädsla på? Så att det var väl den första grejen att verkligen inse att jag måste jobba på det inre snarare än det yttre. Och sen också att jag aldrig, och det som du sa tillbaka, men att jag insåg vid ett tillfälle att jag aldrig mer skulle tillbaka. Inte kanske till det, det spelar ingen roll vilket jobb jag hade, men alla snackade om att jag skulle tillbaka, min familj och Försäkringskassan och psykolog, allting, alla sa liksom att du kommer snart tillbaka, eller när kommer du tillbaka? Och jag glömmer aldrig, för jag var ute i skogen och gick och det kom bara över mig att och jag började gråta, för jag kände verkligen så ärligt att jag ska aldrig mer tillbaka. Inte till den plats i mig som hade lett mig till att må så dåligt, utan nu måste jag ut på något helt nytt och jag måste hitta rätt människor och sätt som stöttar mig på att våga ut i det okända, att upptäcka mig själv på ett helt annat sätt.
Vad var det, och det för blev sorg en, då? Ja. Vad var det för sorg då som gjorde att du grät? Var det att du skulle lämna eller att det var osäkert att gå vidare, eller var det en blandning nu?
Usch, jag blir nästan rörd att säga. Alltså jag tror det handlar om en panik som uppstår när du har gått i 35 år och märkt att det håller på att försvinna nu. Mm. De sanningarna och det slit, du har svårt att sätta ord på det i den situationen, men du märker att det funkar inte längre. Och du vet inte, du vet vad du har haft i 35 år, men du har inte en aning om vad som väntar dig nästa dag. Mm. Men att du måste ut där, för att det är stopp. Så här funkar det inte längre. Och då handlade det, i början kanske det handlade om att man trodde det var ett nytt jobb eller att jag behövde, men när jag märker att det är det inre, där var jag ju så sjukt outforskad. Jag hade ju lagt tid i 35 år att fatta allt det yttre, men jag hade ju inte lagt mycket tid att förstå det inre. Och det var det som var i skogen när de tårarna kom, så var, tror jag det var blandat både glädjetårar men också rädsla, panik över vad gör jag? Vad ska jag vända? Hur ska detta funka?
Vad starkt du har varit.
Ja,
jag ser det där.
Jag skulle nog faktiskt vilja säga så att jag tackar, jag har ett antal människor i mitt liv och tacka för att de har funnits där och trott på mig när jag inte ens har trott på mig själv. Jag kan bara ta ett exempel, jag måste få nämna detta, men jag har ju åkt iväg på olika ställen där jag behövt jobba med mig själv och jag kan bara säga så här, när min fru upptäckte min resa och såg att jag gick i olika, vad ska jag säga, sökte olika stöd och hjälp för att förstå mig själv bättre. När jag utsatte mig för tuffa, vad ska jag säga, retreats eller terapier, så säger min förbaskade fru till mig när jag kommer hem efter första veckan att Micke, jag ser att du har gjort något som är så otroligt viktigt för dig och som gör att du börjar upptäcka på ett helt nytt sätt. Och ska vi fortsätta vara ihop så måste jag också gå på detta för att förstå vad det är du går igenom. Och oj, där så. Snackar vi, ja, snackar stor, där snackar vi kärlek kan jag säga. Det är så stort så nästan varje gång jag bara tänker på det så kommer tårar, för att jag har fått änglar eller stora människor runt omkring mig som har av någon anledning funnits där för min skull, och det är jag oerhört tacksam över.
Ja, jag tänker också att det är en förutsättning för att ni kanske är tillsammans. Ja, för att det händer ju väldigt mycket när man jobbar med sig själv.
Det är jättesvårt att vara tillsammans med någon som inte jobbar med sig själv.
Det är kärlek på många plan, hör jag.
Ja, och sen visste väl hon, alltså, jag kan nämna, jag hade inte varit med min familj om inte jag hade hamnat i utmattning, kan jag säga. Så den räddade mig och min familj på många sätt. Jag levde ett ganska destruktivt liv, både med alkohol och rökt alldeles för mycket. Och jag behövde verkligen göra upp med mig själv och verkligen fundera på vad ska jag ha min lilla stund på livet till. Och vilken förebild vill jag vara till mina barn. Inte i huvudet utan i praktiken.
Just det. Men du nämnde viktigt liksom att det här med utmattningen var viktig i ditt liv. På vilket sätt?
Nej, men jag tror att ibland så tror jag att vi måste komma till en punkt i livet, och det behöver inte vara hela livet, alltså hela som det handlade kanske för mig om, det kan handla i relationer eller vad det nu kan vara, men där det tar stopp, där vi inte har något val längre, där vi känner att, eller så var det för mig i alla fall, att det gick liksom inte längre. Och jag behövde verkligen ta itu med saker i mig själv. Och det kunde vara saker som hade hänt tidigare i mitt liv. Men att börja komma under full med att bli drabbad av mig själv. Och det viktiga i detta är ju att jag på ett helt nytt sätt kom åt mig själv. Mina rädslor, min prestationshets, min stress, min jakt, min värde, mitt värde och varför att leva överhuvudtaget. Jag tror inte ens om jag ska vara ärlig. De som känner mig innan den här tiden kommer att säga garanterat att jag var en glad, positiv människa, kreativ, rolig kille. Men jag kan idag säga att jag levde inte då på det sättet. Alltså jag kände inte att jag levde, utan det var mer nästan en kamp. Alltså i prestation, applåder, bekräftelse, jakten, kanske till och med pengar. Det var en evigt springande, och därför jag var aldrig här och nu. Därför kan jag säga idag att Nej, jag vet i fasiken ens om jag levde de första 35 åren. Idag kan jag känna det i varenda cell och i varenda, vad ska jag säga, nästan ögonblick i mitt liv, att jag är så sjukt mycket styrd av mitt inre och så fruktansvärt lite beroende av det yttre.
Vad sa du att du jobbade med då?
Just då, det spelar inte så stor roll. Just då så jobbade jag som ansvarig just den perioden inom ett resurscentrum inom film och digitala medier. Jag hade innan jag jobbat som lärare på gymnasieskola. Så egentligen, jag tror detta hade hänt oavsett vad jag hade jobbat eller haft för mig.
Det tror jag också.
Ja. Så livet kom ifatt mig och jag fick möjlighet att börja om. Så kan det kännas, kontroll allt elit. Och så börjar vi om från början och fundera på vad ska jag ha de här små futtiga sekunderna jag har kvar av på den här lekplatsen. Ungefär så känner jag idag.
Ja. Just det.
Men vad tror du var det som pushade dig mest?
Till att stoppas eller till att fortsätta?
Jag tänkte det här samhället, om vi liksom pratar vilket samhälle man föds ut i när man är barn och så. Det är ju liksom normer och nu är det ju sociala medier och så. Jag vet ju att du har ju funderat väldigt mycket inom det här med barn och sociala medier. Men även liksom, ja, hur påverkas vi av det i det här samhället? Det är en stor fråga. Du kanske kan hugga någonstans mitt på.
Nej, men jag bara snabbt när du säger det här med barn, hur vi föds in. Jag bara snabbt så tänker jag att från början upp till, i alla fall om jag ser på barn jag träffar upp till kanske mitten av lågstadiet, trean, där någonstans, så är det fortfarande en slags nyfikenhet och en orädsla som styr. Alltså, vi känner oss inte dumma för vi ställer frågor. Vi ställer så mycket frågor som barn så att nästan vuxenvärlden får be oss hålla tyst ibland. Liksom, för att vi är så nyfikna, vi vill veta, vi vill testa. Men sen någonstans, i alla fall, kan jag inte säga att, men om jag själv bara av erfarenhet, när jag träffar kanske femte, sjätte klassare, så har någonting hänt. Samtalet handlar inte längre om det orädda, utan då kan jag möta snarare frågor från barn som så här att jag måste fixa det, tänk om jag inte klarar det, nu måste jag fixa provet, eller tänk om jag inte med betygen. Alltså någon slags grundläggande trygghet, lekfullhet och nyfikenhet har på något sätt byggts ut mot rädsla. Att vi blir rädda att vi inte ska fixa det. Och egentligen vet ingen vad det är vi menar med det. Inte ens vi vuxna vet egentligen när vi driver på våra barn att de måste fixa det eller tänk på framtiden. Vi har ingen aning. Många av oss vet inte ens vad vi pratar om. Och jag brukar säga att många vuxna är så oroliga för sina barns framtid att de glömmer att träffa dem här och nu. Vilket är den enda stund de kan leva. Men vi är lätt 6-7 år längre fram. För vi är så jävla rädda. Förlåt att jag svär. Men vi har själva tidigt programmerats av rädslan. Att tänk om det inte ordnar sig. Tänk om jag inte fixar det. Och jag tror att det som händer idag i sociala medier, det som egentligen har hänt med tekniken, det är att världen har blivit lite större. Vi kan möta varandra på ett helt sätt, allt blir synligt, allt blir transparent, vi kan titta in i varandras hem, vi kan prata med vem vi kan hitta vad vi vill. Så möjligheterna, det är ett fantastiskt verktyg vi har skapat. Och ja, som alla verktyg vi människor har skapat, så har vi gjort det för att kunna, expandera vår egen förmåga som människa. Allt ifrån när vi lärde oss liksom göra upp eld till att tillverka bilar eller vad det nu kan vara. Det har gjort att vi har levlat upp, förstår du vad jag menar? Att vi kan göra ännu mer som människa nu. Vi har skapat robotar så vi slipper att slita ut våra kroppar med omänskliga rörelser. Vilket vi inte kunde innan, utan vi slet sönder, vi var tvungna att gå i pension för kroppen var helt slut. Så är det inte längre. Så vi är så jävla finurliga så vi hittar på verktyg för att mer och mer, tror jag, kunna vara det egentligen vi människor ämnar då och vara till slut, vad det nu kan vara.
Vad är det för något?
Nu har vi skapat ett verktyg som heter internet, som kan finnas då via olika apparater. Hade jag kunnat beskriva en mobil för min pappa när jag var 6 år, och det är inte länge sedan, så hade jag ju blivit inlåst. Alltså, de hade ju trott jag var dum i huvudet, eller hade jag fått Nobelpriset. Alltså, det är så otrolig grej vi har tagit fram med internet, så vi kan knappt förstå det själva. Och jag tror att den tekniken vi har tagit fram kanske till och med är på gränsen till för smart för oss själva där vi är i utveckling just nu. Om vi drivs av våra egna egon, utav rädsla, utav prestation, av rätt och fel, jag är bäst, du är sämst, så kan de här verktygen just nu vara lite trickiga att ha att göra med. Så det jag tror som är absolut det viktigaste och det tekniken egentligen vill säga oss nu, det är att vi alla måste på allvar titta mer inåt till oss själva. Att bli mer medvetna om vad tusan vi håller på med. Varför vi säger som vi gör, varför vi agerar som vi gör, varför jag tar upp mobilen överhuvudtaget. Vet jag ens om att jag tar upp mobilen och börjar scrolla på Insta? Vet jag ens vad jag stoppar i mig för mat? Vet jag ens varför jag jobbar med det jag gör? Så att jag tror att just nu så är det ett fantastiskt läge, likadant med skolan, att skolan har lärt oss att bli suveräna på att förstå det yttre. Hur saker funkar, vi ska memorera det yttre. Det finns en massa grejer där allt är utanför styrt. Men vi har inte lagt knappt en lektion på att förstå mitt inre. Och att då leva i det verktyget vi gör. Som, det finns inget så avancerat verktyg som vi har som människan. Att vi inte ens då har fått chans att titta. Hur fan styr man den här apparaten? Det måste till nu. Och då i symbios med att förstå sig själv. Om vi verkligen börjar jobba med vårt inre ledarskap och hälsa. Kombinerat med den tekniken som gör oss helt gränslösa. Över tid, över fysiskt rum. Vi kan få tillgång till all information. Det är ju himmelriket. Alltså vi börjar komma till kanske en tid i livet där vi inte behöver jobba längre på samma sätt som vi har tänkt. Där vi är mer fria. Och det som är spännande här är ju att de flesta människor idag längtar efter helger och semestrar. Men skulle jag sätta dem på en stubbe i skogen i 3 timmar så får många av oss panik. Ja. Så att, förstår ni mig, detta är väldigt kanske konstigt. Men för mig blir det liksom så tydligt i allt detta. Att barn som blir exponerade gentemot varandra, man jämför sina kroppar, vi vuxna jämför våra hem. Det räcker att en familj i Örebro lägger nytt golv så ska helt plötsligt jag lägga nytt golv hemma. Alltså vi är lite vilse.
Men jag tänker så här då, både jag och Per kämpar ju med våra Instagram, liksom allt möjligt. Alltså såklart, mobilen, ja, men absolut, det gör vi. Och jag är väldigt... tror väldigt mycket på att begränsa skärmtid och så, för hjärnan orkar. Många av mina kunder är så här hjärntrötta som kommer. De sitter liksom och bläddrar.
Och barns hjärnor är så plastiska och liksom ger dem de här skärmarna.
Men jag tänker också, jag tänker på att som 40-åring så kan jag ju ta tag i mig själv och utveckla mig själv och så. Men de här barnen kanske det är lite... Ja, jag kan i alla fall märka att det är väldigt svårt för dem att hantera. Ta bort till exempel min sons fotbollsspel kan vara som att ta bort knark från en knarkare. Lite så.
Ja, jag är inte med. Jag är inte med där. Jag tror det är olyckligt om vi börjar likna det på det sättet, tyvärr. Att börja kalla en fotbollsälskande ett barn en knarkare. För mig är det...
Nej, men det är inte fotbollen som är knarket. Han kan gå från en fotbollsplan, men när han sitter med Xbox,
FIFA.
Då blir han inte glad. Och han blir alltså stressad på ett sätt som inte... Men jag säger inte att jag är emot tekniken, men jag...
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Jag säger att han har ju inte den personliga utvecklingen som jag, som kan känna sig, nej men nu har jag fått lite för mycket av det här. Mm. Nu måste jag lägga ner, jag ska vila min hjärna.
Men det är jättespännande. Jag måste bara, för att, jag tänker så här, när, detta är jätteintressant, jag har aldrig tänkt på det. Men om vi säger så här, att om du sitter i soffan hemma med Insta, eller vad du nu gör, och så känner, precis som du säger, nej, nu måste jag sluta med detta. Vad är det, varför då? Är det för att du känner, oj vad trött jag är inne i min hjärna nu? Nu märker jag att det gör jätteont i min hjärna. Vad är anledningen till att du slutar?
Bara skärmtid för mig.
Nej, alltså du sitter nu, du sitter ju inte vid en skärm, du gör ju något.
Ja, men varför jag slutar med Insta? Eller varför?
Ja, men
vadå, sluta med Insta? Menar du?
Men jag menar så att du säger så här att ditt barn har inte den förmågan som du har, utan du kan känna när du, oj, nu har det blivit för mycket.
Ja, precis.
Jag vill bara göra nyfiken och titta på det.
Ja, men jag kan bli trött av att titta på en skärm för länge. Så jag känner så här, nu har jag fått nog. Nu lägger jag bort den. Inte att jag bryr mig om eller är påverkad av vad jag har sett, utan mer så här, nej, nu måste jag göra någonting annat, någonting verkligt. Mm. Att jag vill vara här och nu.
Ja, men för där, jag tror så här att många gånger så kan Jenny och jag, när vi sitter exempel i sin soffa och vi sitter och gör något, hon kanske håller på med Insta eller någon blogg eller vad det nu kan vara. Mm. Då kan vi ibland komma på oss själva och säga, nej jäkla fan vad tiden går fort, nu har det gått en timme, nej nu får vi lägga av med detta. Mm. Inte för att vi tycker det är tråkigt, vi hade nog gärna suttit kvar eller kanske det har blivit långt, men det är något annat som kallar, nej nu måste vi ta disken eller ungarna läxor, nu får vi skärpa till oss liksom, nu måste jag få ordning på det här. Mm. Men jag har ju aldrig, jag kan nog erkänna så många timmar, för jag sitter nu ungefär 3-4 timmar per dag vid skärm. Jag har ju aldrig någon gång känt att oj vad trött jag är nu, eller oj vad det här gör mig trött, utan någonting växer i mig att nej, nu ska jag inte hålla på med det här mer, eller nu är något annat, eller nu tröttnar jag på det, jag vet inte, jag kanske till och med kommer på mig, nej vad fan sitter jag och kollar liksom, eller någonting är det som till slut tar mig därifrån.
Mm.
Och det är ju liksom, det är ju då jag blir medveten. Det är det som händer. Jag blir medveten över vad jag håller på med och får kontroll. Mm. Jag skulle aldrig lägga en minut, kan jag säga, på någon skärm i mitt hem där jag inte är medveten om vad jag håller på med. Jag tittar aldrig på TV, jag tittar aldrig på slösurfar eller bara scrollar. Jag är totalt medveten om vad jag håller på med och när jag ska göra det och inte ska göra det. Sen kan jag säga också, ibland så kan mina barn påkalla uppmärksamhet. Ej pappa, kan du? Ja visst ja, och så slutar jag. Och det är ju detta nu. Detta måste våra barn få träna på. Mm. Vi måste hjälpa dem här. Det är därför vi behöver in med mobilen, tänker jag, i skolan. För att vi måste hjälpa oss att bli skickliga på att leda oss själva och förstå oss själva när vi håller på med internet. Ungefär som det var en kompis till mig som jag tycker är ett lysande exempel. När vi var små fick vi ha cykeldagar i skolan där alla var tvingade att träna på cyklar. Man till och med lånade dit cyklar, allting, just för att det. Man visste att ungarna måste bli trygga i trafiken själva. Vi tog inte cykelförbud och sa, åh herregud, detta kommer bli farligt. Och detta tror jag är viktigt.
Ja, men verkligen. Ja, men verkligen, vi måste lära oss det. Men det är lite svårt med den här dopaminkicken för många som man faktiskt får ifrån mobilen. Alltså man har ju behov av det.
Det finns olika forskning på det.
Men tänk också att den här dopaminkicken är trafiken då. Alltså trafiken kommer inte försvinna. Dopaminkicken kommer inte försvinna, utan vi behöver hantera.
Ja, precis.
Ja,
Ja, men hur ska vi göra det?
Den här skolpolisen eller den trafikpolisen behöver komma till skolan.
Ja, precis.
Och lära oss det här med dopamin och så.
Ja.
Bara, hur hanterar vi det här?
Vi måste ju själva bli bra lärare. Vi måste själva. Det är det, detta är så nytt för oss just nu. Så att vi vuxna är inte ens bra lärare. Och då kan vi bli skiträdda och då gör vi, det vi gör istället då, det är att vi börjar med förbud, ja, hårdare tag, vi sätter äggklockan på en timme, vi gör alla saker för att vi själva är så rädda och otrygga i det.
Absolut.
Och det som händer ofta då, som jag kan vittna om i alla fall, alla de föräldrar jag möter, det är att det skapar, försämra relationer med våra barn hemma. Det blir mer bestraffning, det blir utskällningar, det blir bråk vid köksbordet för att vi möts inte. Och är det något vi behöver idag i den värld vi lever i och det som utvecklas och alla de möjligheterna som ges, så är det banne mig att värna om relationen med varandra och med oss själva.
Mm.
Så att det här gäller att vi måste vara nyfikna, försöka förstå, och det är detta mycket jag pratar om i mina föreläsningar, just att istället för att liksom säga dra ut sladden ur datorn och säga att nu är maten klar eller sätta en äggklocka på en timme. Det är helt galet.
Ja,
det funkar
precis.
Inte.
Nej.
Och det är ju också, sådana grejer kan vi bara göra om vi inte fattar vad det handlar om.
Vad kommer din liksom engagemang för barnen? Alltså...
Ja, du var lärare tidigare, men det är väl ingen slump kanske?
Ja, jag har ju alltid på ett eller annat sätt jobbat med barn och ungdomar. Det började egentligen med förskola och sen kulturskola. Mm. Jag var med och startade en gymnasieutbildning. Jag är inte utbildad, jag är inte, vad ska jag säga, behörig lärare.
Mm.
Men och idag jobbar jag med ungdomar som mellan 16 och 25 år i en egen liten skola vi har skapat, kan man säga.
Ah.
Som heter Kaoskompaniet. Men det är barn som har kanske hoppat av skolan eller som ungdomar som försöker... hitta sig själva utifrån en annan plattform. Jättespännande.
Vad fantastiskt.
Vad dyker upp där då? Är det de här funderingarna vi pratar om här? Eller är det liksom...
Ja, det är det. Alltså, vad det finns en längtan bland unga människor, kan jag säga. Att träffa vuxna människor som vågar vara... Eller som är vuxna och vågar prata om det här på ett sunt... Eller på ett större plan, alltså livet, döden, stress, karriär, pengar, så våga frågasätta, vad håller vi på med? Vi ska ändå bara, allting går ut på att vi ska dö liksom. Vad är det vi skrämmer upp oss för, så att vi håller på, barn som är utmattade redan vid 13 års ålder, det är ju inte klokt.
Nej.
Och vi har alla förutsättningar, vi har mat så vi kan äta oss mätta, vi har tak över huvudet, vi har allt så här bra förspänt har vi aldrig haft innan, ändå så lyckas vi inte. Vi mår sämre, vi sjukskriver oss. Det är fler sjukskrivna idag i Sverige utav psykisk ohälsa än fysisk. Alltså, det är så tydligt tycker jag att vi måste börja ta det här på allvar. Skolan behöver ta det på allvar. Vi behöver ta livet på allvar på ett lekfullt sätt. Och de här ungdomarna egentligen kan jag säga att det vi jobbar med dem, det är att börja få leda sig själva. Det är som de säger, vi har hela tiden gått alla andra människors ärenden. Nu är det dags att gå mitt egna.
Mm.
Och så får de egentligen bara jobba fritt med det de älskar i sin passion. Och där har vi sådana exempel, gamers till exempel, som har suttit mycket vid dator. Vi har en kille nu, äntligen kan han flytta hemifrån. Han har sällskap med en tjej nu, köpt hund. Det var helt omöjligt för han.
Ja.
För att bara tänka för ett par år sedan. Och tack vare att han fick satsa på att bli YouTuber till fullt ut, heltid i 3 månader och se hur långt han kunde komma i sin passion. Och idag lever han på det.
Jaha,
ja, det är
fantastiskt.
Jag tror detta är ganska, det behövs inte, jag brukar ibland själv fundera, vad är det vi gör egentligen? För utav de här 120 ungdomarna vi har haft, och vi har dem ungefär 3 månader, så är det alltså över 90% som går vidare till jobb eller vidare studie.
Wow.
Och vi kan ju ibland undra själva, vad är det vi gör egentligen? Och det enda vi gör är att tro på dem, älska dem och låta dem göra det de älskar.
Mm.
Det är nog det faktiskt det går ut på. För att börja leda sig själva och börja komma underfund med, ja, men vad brinner jag för? Varför är jag rädd? Varför vågar inte jag stå inför folk? Varför tror jag så dåliga tankar om mig själv? Varför kommer de här tankarna ifrån?
Mm.
Gud vad härligt. Vad fantastiskt att få hjälpa i sånt tidigt stadie.
Ja, verkligen. Och liksom ge dem verktyg. Det låter som ni har bra verktyg att ge dem.
Ja, eller att de får utveckla sina egna. Och sen är det ju så, vi som jobbar där, det är viktigt för dem att förstå att det vi säger aldrig att vi vet deras bästa.
Nej.
För det vet vi inte.
Mm.
Däremot får vi vara med och utforska vad som är, vad de själva känner är deras bästa. Mm. Men vi har inget facit. Och vi skulle aldrig säga till någon att ja, men det där kan du inte tala, vadå, skriva bok, du kan väl inte leva på det. Det finns ingen sån, vi lever här och nu. Mm. Vi ger hjärnet till 100% här och nu. Och om vi människor skulle kunna komma på det, att det är det vi ska göra, så hade vi haft så mycket fantastiskare liv. Mm. Men vi vågar liksom inte ha tillit till det. Utan vi ska sätta upp massa mål och det är resultat och det är där framme. Istället för att göra det vi gör här och nu, jäkligt dedikerat.
Men om du tänker dig en förälder då, om du skulle ge tips. Du vet, ja. Vi är ju stressade, ska betala våra...
Vi bor ju i Stockholm här, ja, hallå, hjälp ja. Oss.
Och betala ja. Våra räntor och allt vad det är. Så kan det ju vara så att man går helt upp i den här stressen och... har svårt att liksom landa ner här och nu och vara i sin familj. Och man tror att man kanske gör sitt familjs bästa, för man jagar ju efter då...
Ja, mat på bordet. Mat på bordet. Ja, bord liksom.
Fast mat på bordet tror jag de flesta... det är väldigt få människor i Sverige som inte kan få ihop mat på bordet. Nu kanske jag stack ut hakan här, men om du just jobbar för om det just är överlevnad vi tänker.
Ja, jag tror det.
Alltså det är skillnad på överlevnad och mer än så. Men tror ni de flesta i Sverige gör det de gör om dagarna och springer runt bara för att de ska överleva?
Jag tror det, alltså man...
Jag tror inte på riktigt rent sådär livsmässigt, men rent mentalt.
Mentalt, man går kanske tillbaka till någon sådär savannen-känsla att man ska liksom...
Jag tänker att det är två delar, liksom att det är dels det där materiella, alltså det man mäter är BNP, där är vi jätterika. Men resten då, det här subjektiva, det vi upplever i oss själva. Alltså vi upplever ju stress. Vi upplever ju, där är ju en fattigdom. Där är en överlevnad.
Mm. Med all kärlek så tror jag just att vi är så fattiga på insidan, så vi måste fylla det med saker i det yttre. Men det är... för att känna någon lycka. Och då så är vi inne i det här ekorrhjulet som gör att vi springer ihjäl oss till slut. Och jag måste säga så att när jag fick vårt första, när Jenny och jag fick Max, vår första barn då för 21 år sedan, då kan jag säga att vi på ett plan så var det mycket överlevnad. Vi gick på socialbidrag, vi var arbetslösa, men vi gjorde saker vi älskade. Och vi var nog lika på ett sätt lyckliga, vi hade en grundlycka verkligen i våra liv, vi gjorde saker vi älskade. Men rent materiellt och boende så, jag vet vi har en film inspelad där vi hade betalt alla räkningar, så hade vi 524 kronor kvar att leva på den månaden. Och vi skrattade ändå åt popcorn och sa att det där klarar vi inte, när jag sa, men störst av allt är kärlek, och så skrattade vi. Men vi lyckades vända, vi åt ris och vi försökte verkligen, men vi hade ändå ett gott liv. Där tycker jag att då kanske vi är på graden till existensminimum, överlevnad, för att på något sätt i alla fall äta och smätta och tak för huvudet. Ja. Men om du frågar dem som, jag vet inte, de klienter du träffar i samtal eller de som behöver ta väck skärmen för de är stressade, jag tror inte många av dem, de har inte ens råd att gå och prata med folk, utan
nej. Så är det.
Då snackar vi inte, vi måste vara väldigt noga med att då pratar vi inte överlevnad, utan då måste vi prata om andra saker. Då är det egentligen kanske inte skärmen som är det viktiga som ska bort, utan tvärtom, vad är det jag inte klarar att hantera, vad är det som stressar mig, vad är det jag jagar? Och då menar jag att jag tror inte vi har inte gett oss den tiden att kanske gå ut i skogen i 3 dagar och verkligen fundera på det här, vad ska jag ha de här dagarna till som jag har kvar, eller alltså verkligen sätta livet på sin spets. Jag tror, för mig, jag hade aldrig gjort det om jag inte hade hamnat i utmattning. Då hade inte livet blivit så viktigt för mig som det är idag. För jag hade nog bara kört på och kört lite random sådär en dag till och längtat till helgerna och semestrarna. Men idag får det är helt förbjudet för mig längre, utan jag vill suga ut varenda minut jag har på så vackert och kärleksfullt sätt som möjligt. Sen kan jag kanske ha dagar när man är lite tröttare eller man drabbas av saker, men för mig, och jag kan bara snabbt säga att ett lösenord för mig som har varit viktigt är att jag styrde så mycket av mitt ego. Och då brukar jag har gjort en egen definition av ego som jag med de 3 bokstäverna. Mm. Och E står för egendomar. Alltså saker som jag samlar på mig. Klockor, bilar, till och med min kropp är egentligen en egendom som jag samlar på mig över tid. Liksom, beroende på vad jag äter. Och sen så har jag G-et, det vill säga görandet. Det jag gör, min utbildning, titel, visitkortet. Och sen då O-et står för omgivning. Alltså det andra säger om mig, det andra tycker om, de applåderar eller buar. Innan så styrdes jag av de här tre sakerna. Jag trodde mitt värde och mitt, vad ska jag säga, mitt liv handlade om mina saker, mina liksom egendomar. Jag trodde det handlade om karriären, statusen, det jag gjorde. Och till sist så trodde jag också då att det var applåderna, vad alla andra sa. Mm. Det räckte att tre på en föreläsning med 500 personer sa att detta var en dålig föreläsning, så kunde jag bryta ihop. Och du vet, ska vi styra våra liv efter det egot, att det är det dominanta, så blir vi sårbara.
Ja.
Vi kommer hela tiden vara styrda av det yttre då. Då blir det alltid att vi är på jakt efter lite finare klocka, lite finare kläder, lite finare fru. Vi kommer aldrig till ro. Så det som har varit viktigt för mig är att ta mig bortom och vara nyfiken på vad, om jag inte är mina saker, om jag inte är det jag gör, om jag inte är vad omgivningen säger, vad är jag då? Där börjar den häftiga resan för mig.
Verkligen.
Och då börjar ett helt annat liv, skulle jag vilja säga.
Men hur gör du då för att bekanta dig med den här personen? Hur gör du rent? Vi som är nyfikna på, okej, tips, råd, hur gör man?
Ja.
Som du sa, det är ingen som sätter sig på en stubbe i skogen, helt rätt.
Och det här igen då, för det första så finns, tror inte jag det finns några quick fix. Alltså här gör du tre bra tips och så fixar du detta.
Mm.
Utan det är en process. Men det handlar om ett beslut i första stad att ansvaret ligger hos mig. Det handlar om att ta sig själv, att lösningen finns inne i mig.
Mm.
Det är första beslutet. Sen kan vi behöva olika hjälp. Jag testade i början i min utmattning, så tror jag gick till 4 olika terapeuter.
Mm.
Inga av dem funkade. För att jag inte fel på dem, men jag kände vi nådde inte varandra. Och det blev mer ett brain battle. Alltså vi satt våra intellektuella smarta mot varandra. Två hjärnor möttes.
Två egon.
Egentligen.
Ja, men just det med hjärnan.
Jag behövde drabbas. Jag behövde gråta, skrika, svettas, slåss.
Ja.
Jag behövde lappas ihop blodiga knogar. Det fanns så mycket som behövde ut i mig.
Ja.
Men hade jag levt ut det, kan jag säga, jämte de här, om jag hade suttit med någon av de här terapeuterna och levt ut det jag verkligen behövde med de här näsdukarna och det vi hade, så tror jag de hade spärrat in mig, satt mig på psykakuten och börjat medicinera mig.
Ja.
Och det var det enda de man ville medicinera mig.
Ja.
För man hade, jag ska säga, jag tror inte man var kapabel att ta emot den, det som behövde ut i mig.
Nej.
Men så hittade jag ett annat ställe uppe i Dalarna som var egentligen det som hjälpte mig, ett ställe som heter Bara Vara.
Ja.
Det var första dörröppnaren för mig, att få leva ut, att ingen tyckte jag var dum eller knasig för att jag skrek, grät, slogs. Det var så mycket som behövde ut. Det var liksom en kris i mig själv.
Ah,
och efter den första veckan där, när jag hade jobbat med mig själv en hel vecka dygnet runt, då kände jag att jag måste hit igen. Jag måste hit igen. För att det fanns så mycket spännande att upptäcka mig. Och jag kände bara hur mer och mer jag upptäckte, hur mer och mer jag kände, hur mycket liv jag, inte ska jag säga gått miste om, men hur mycket mer liv det fanns där.
Mm.
Hur mycket mer det fanns att upptäcka. Helt plötsligt älskade jag naturen. Jag kunde se en fågel och tycka den var vacker. Jag såg mina barn på ett annat sätt. Det var som att få en helt ny, vad ska jag säga, nya ögon. Och ny känsel i kroppen.
Ja,
men det kan inte ske på ett intellektuellt nivå där vi pratar varandra till förstånd. Detta måste levas.
Mm.
Finns ingen quick fix alltså?
Nej.
Ja, men tack.
Ja,
bra.
Tack.
Vad härligt att höra.
Ja, det är ju några som vi har intervjuat som har varit där på Bara Vara. Man blir
ja,
ju...
och liknande ställen också som är...
Ja,
det är lite konstruerad stubbe ute i skogen.
Ja,
så där liksom för oss västerlänningar som... Ja, det är bra första steg.
Men det som är tricket är ju sen att man kan inte vara där uppe hela tiden. Det man måste göra sen är att hitta sina egna verktyg. Och jag har verktyg varje dag. Ett stort verktyg är ju att jag egentligen, att jag lever, att jag verkligen har bestämt mig för att ta itu med mina rädslor och verkligen leva efter det som känns verkligen viktigt. Det som känns viktigt för mig att lämna... Alltså kanske inte så mycket att jag lever min dröm, utan snarare se vad behöver göras på den här jorden. Vad behöver jag göra? Vad är det jag vill lämna kvar så att jag kan dö med gott samvete och titta mina barn eller barnbarn i ögonen och säga att fan, detta i alla fall bidrog jag med. Ta över nu liksom. Att jag känner att det jag gör är på viktigt och riktigt.
Mm.
Så att jag bara springer runt och spiller livstid. Jag
Nej,
menar, det går jäkligt snabbt. Och det ska man också veta. De som har roligast dör snabbast. Det är också en viktig grej att ha med sig. Därför måste man också vara upp med döden.
Mm.
Och det jag menar är att ni vet själva. När ni är i ett... när ni är i ett kall, när ni brinner som mest, när ni älskar det ni gör, när ni sitter med barnen och lever vad det nu kan vara, så går tiden snabbt. Ni kan säga bara, shit, har vi suttit där i 2 timmar och lekt, för att ni är så levande.
Ja.
Det innebär att vi som, de som lever mest, tiden kommer gå väldigt snabbt, vänner. Vi kommer dö väldigt snabbt, för att tiden upplevs att den går så sjukt snabbt.
Det är ju väldigt många som lyssnar och följer dig. Det är ju ett tecken på att det finns ett behov där ute.
Mm.
Vad tänker du om det?
Jag tror fler och fler människor faktiskt börjar känna så att man orkar inte längre. Man börjar en efter en ge upp. Man orkar inte med det här springat och den här kampen längre.
Mm.
Jag och min fru bestämde oss för ett år sedan där vi tittade på varandra och sa, nu skiter vi i det. Vi skiter i det här nu. Nu är det dags att lägga av. Nu är det dags att börja titta på hur lever vi det lever vi dröm om. Och jag menar, vi har infört köpstopp. Vi har gjort en massa spännande grejer för att just bara kunna ännu mer vara friare i våra liv.
Mm.
Och det är upp till var och en. Jag menar, folk får jobba med det de gör. Men jag tror fler och fler känner det här att detta är inte rätt. Detta kan inte vara rätt. Och särskilt då när vi tittar på våra barn som upplever mer psykisk ohälsa, stress. Man säger att 54%, läser en artikel nu, av alla tjejerna i nian upplever någon slags av psykisk ohälsa, stress, prestationsångest. Det kan inte vara rätt. Det kan inte vara rätt.
Nej.
13-åringar som tar livet av sig för att de inte har, det är sjukt. Alltså,
ja.
Det är sjukt.
Nej, då är
det, och det kallar vi, men det kallar vi framgång på ett sätt. För att det är det vi ska göra. Vi ska in i det här hjulet. Vi ska göra karriär. Vi ska bestämma oss tidigt vad vi ska bli. Vi ska välja gymnasiebetygen. Vi driver på den här hetsen.
Mm. Mm.
Så att egentligen är det ju det friska som är sjukt idag. Det vi kallar frisk, det vi kallar karriär, det vi kallar lycka är ju sjukt. För det gör människor sjuka.
Ja,
ja, men det är verkligen det. Och man kan ju gå i en balansgång. Jag och Per pratar ju väldigt mycket om det du pratar om och med varandra och så. Men man går ju in och ut lite själv i livet och påverkas av olika saker. Så man bara tänker på sig, herregud, varför drivs jag av det här? Eller varför gör jag det här? Och det
är ju materiella saker. Det är det här med liksom, det är ju samhället som påverkar. Man kan inte, det vore ju konstigt om det inte gjorde det. Men det är just den här slitningen emellan så här, vad man känner inuti vad som är rätt och det som packas på en utifrån. Det är verkligen två olika saker.
Jag vet inte om man skulle kunna säga så här att det finns mycket där yttre krafter som vill påverka oss.
Ja.
Men någonstans så till slut så tror jag också vi måste våga också göra upp med oss själva och fråga, hur mycket ska vissa saker kunna få påverka mig? Det har varit en grej jag behövt jobba när jag är ute och föreläsa, att innan kunde publiken påverka mig. Idag skulle jag säga att det är nästan omöjligt. För att jag märker att idag är det så här för mig att om jag har 800 pers i publiken så vet jag att det kommer skapas här och nu 800 olika föreläsningar.
Mm.
Jag kan inte ta ansvar för det, utan alla tar ansvar för den stunden vi har. Och alla kommer höra olika. Någon kommer tycka det var bra, någon kommer inte lyssna, någon kommer tycka det var värsta. Det kan inte jag ta ansvar för, utan alla människor... En människa måste få tycka att det var den sämsta föreläsningen de har hört ut. För det handlar inte om mig.
Nej.
Utan jag måste frigöra mig den delen. Utan bara jag vet att jag går upp på scen och är där och då, här och nu, fullt dedikerad till det jag gör och att det är viktigt för mig. Mer kan jag inte göra. Så att jag tror att om jag känner att jag måste köpa en ny jacka i år igen för att nu har gul färg, plötsligt är det ute enligt det som vill påverka mig. Nu måste jag visst ha en röd. Om jag då köper en röd, ja, då får jag väl göra det. Men då, jag tror att för mig har det blivit viktigt att ha mitt egna ledarskap. Så jag vet varför jag gör det jag gör. Jag kallar det också rumpnisseteknik. Att rumpnissarna i Ronja Rövardotter som ständigt frågar, varför gör han på detta viset? Varför då? Varför säger han på detta viset? Att vi måste bli vår egen rumpnisse idag. Mer än någonsin, tror jag.
Ja.
Att vi måste fråga oss själva, varför kollar jag på Insta? Varför lägger jag ut den här bilden? Varför blir jag provocerad av någon som lägger ut en bild på en katt? Vad händer i mig? Det är den viktigaste frågan. Det behöver vi göra våra relationer med. Skäll inte ut din fru eller din chef.
Nej.
Se det mer som ett lärande.
Ja.
Du har en lärare framför dig där du har möjlighet att lära något mer om dig själv nu.
Mm.
Sluta peka på alla andra.
Superbra. Tack för din tid.
Underbart. Ja.
Tack för din tid.
Tack själva, vänner. Ha det bra.
Verkligen en en klok man med mycket idéer och mycket energi. Det har varit energirika män här på senaste.
Ja, men det tycker jag är bra tillskott här.
Ja, verkligen. Det behövs här i hösten.
Ja, men det är otroligt mycket saker som han har, som han tog upp det här med prestation som går ner i åldrarna. Blir man ju rädd. Man har ju barn liksom redan i årskurs 5 och 6, som man sa.
En sak som jag tänkt på faktiskt då, eftersom det var en intervju, var ju förra veckan.
Mm.
Det här med att liksom inte vara för, alltså jag har ju tider på mitt barn och det kommer inte jag släppa gällande skärmtid.
Ja, exakt.
Nej, för de är för små.
Mm.
Men att inte vara den här galningen som kommer och skriker bara så här, nu är skärmtiden över, eller nej, liksom, utan att smooth, alltså.
Inte slå ner som en så här hök och sen bara slita ur händerna.
Ja, så det jag tog till mig mycket av vad han sa. Han är en jätteinspirerande person.
Ja, men precis. Ja. Man fick lite tankeställande där.
Ja, man fick verkligen det.
Och inte göra det så där enkelt som att bara säga, nej, nu är skärmtiden slut. Utan man, när de är äldre så får man faktiskt, man måste hantera det här. Det är en naturlig del av livet med internet liksom.
Ja.
Nej, vi fattar inte. Jag känner mig så himla, ja, nej, men det är en utmaning, verkligen. Jag ska inte säga att jag känner mig gammal, men det gör jag.
Liksom bara köra på sin grej och som han har gjort och sådär. Mm. Det tänker jag blir inspirerande. Han var ju verkligen, pratade ju mycket om att gå efter sin egen glöd och sådär.
Ja.
Men vilka har vi att tacka då?
Vi tackar de som, ni som lyssnar.
Lyssnar. För er som reggar oss, eller vad man säger, ratar oss på iTunes.
Verkligen.
Bra gjort, fler in där.
Mycket bra, och följer oss på Instagram och kommenterar där.
Ja.
Superbra.
Mm.
Och vi tackar Sandflit för att du stöttar oss. Och vi kanske ska lägga till bara att det är en bilpool. Vi bara slänger oss med Sandflit.
Ja, precis. Mm. Sandflit, en bilpool, helt fantastisk bilpool som bidrar till så mycket. Mm. Bland annat bättre miljö.
Mm, exakt, och man behöver inte tillverka lika mycket bilar när man delar bilar.
Nej, precis.
Bland annat. Och sen så har vi V-Labs också, som har hälsokontroller på nätet.
Mm.
Så tack så mycket för att ni lyssnar och tar det lugnt där ute.
Tack.
Hej då.
Hej då.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode, and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.